Ny fredag, ny podd. Vad vill du prata om idag, Niklas?
Nej, men jag tänker vi kan prata om många saker faktiskt. Vi har ju en gäst som representerar ett bolag som är ledande inom sin bransch, inom dagligvaruhandeln. Vi är kvar inom konsumentvärlden. Så det finns många saker jag tänker vi ska prata om.
Nämn en.
Nej, men om jag ska välja någonting så är jag mest intresserad av hur man ser på framtiden nu när räntorna går ner. Kommer det bara hända och så får vi se vad det blir, eller finns det en genomtänkt plan? För kostnaderna borde gå ner, hushållen borde få mer pengar. Det borde vara en positiv framtid man går mot, så att du undrar bara hur man resonerar kring det.
Ett intressant ämne ändå. Men jag...
Ja, du. Vad är det du? Vad ser du för
jag, något? Niklas. Jag är som alltid mer intresserad av Fredrik som person.
Är det alltid så?
Ja, men jag skulle ändå säga att jag är mest intresserad av personen. Och du gillar att nörda ner dig lite i såna här frågor.
Nej, men Fredrik har ju bara varit ett år här då, på ICA, lite mer än ett år. Så att det är klart, vi måste ju gräva lite i historiken och se vad han har för sig.
Ja, verkligen. Jag tror att det finns mycket mer om honom än bara ICA och även om honom som person.
Nu vet jag också att Fredrik står och väntar på oss här utanför. Så nu ska vi hämtar vi in honom till studion.
Välkomna till Toppskiktet. I dagens avsnitt så tar vi klivet från godis till matvaror och dagligvaruhandel. För idag är gästen ingen mindre än ICA CFO, Fredrik Lagercrantz. Fredrik, du har ju varit på ICA inte jättelänge, eller relativt nyligen började du där. Men innan dess har du varit både på Attendo och Swedish Match bland annat. Så det ska bli intressant att höra lite, hur jobbar man som CFO i så olika branscher och vad är viktigt att ta med sig? Men innan vi går in på det vill vi såklart veta lite mer om Fredrik personen. Och när vi har pratat med folk som har arbetat med dig säger de att du är mångsidig, snabbtänkt och kunnig. Så med det sagt så välkomnar vi Fredrik till podden. Välkommen.
Tack så mycket.
När du hör mångsidig, snabbtänkt, kunnig, vad tänker du då?
Nej, men först blir man ju smickrad och glad att det är den typen av uttryck som omtalas då när man pratar om mig. Och sen kan jag förstå också var det kommer ifrån. Att jag är CFO, men jag har en bredd i att jobba mot många delar av företaget och verksamheten.
Är det någonting som saknas?
Oh, det är klart man är så mycket mer än vad som kan sägas
i tre ord.
Och det är klart att det finns massa saker som
så nu måste
jobba.
Du säga något.
Jag är väl som CFO också affärsnära, skulle man väl kunna lägga till då.
Du har ju varit CFO på ICA i lite mer än ett år. Vad tror du att dina medarbetare skulle säga om dig?
Jag hoppas att de skulle prata om det som att jag har kommit in på ett bra sätt. Jag har lyckats komma in i den affären och en ganska komplex verksamhet, för ICA består ju mer än av dagligvaruhandeln som vi kommer att prata om. Och sen att jag hoppas att de uppskattar mig som att en person som är okomplicerad och lätt att göra med, att lätt att jobba med.
När det går där i korridorerna på kontoret, är de rädda för dig och trycker sig mot väggen, eller vet de inte vem du är, eller hur tas du emot?
Nej, jag tror inte att de är rädda för mig, och jag tror också att de har en ganska bra bild på vem jag är. Jag är ganska personlig även på jobbet och kan prata om vad jag gör utanför jobbet, så att det är ett av mina sätt att bygga relation med dem jag är runt omkring mig.
När du går och handlar mat, vad har du i matkassen som skulle förvåna andra?
Som skulle förvåna. Det är en bra fråga. Ja, men jag kan köpa blodpudding. Och det förvånar även vissa i min familj. Men när min fru inte är hemma, då handlar jag blodpudding. Mm. Och så jag och några av barnen gillar det.
Mm. Billig och enkel middag, ja, ändå.
Och nyttigt. Ja. Och liksom bra på att träna på att äta mycket olika sorters mat.
Jag läste i Mats Kvibergs bok, han skrev väldigt mycket, men han skrev bland annat att han älskade november för att det var en sån här bra månad, för då kunde man fokusera på jobbet, alltså jobbmånad. Mm. Är du en sån som gillar att arbeta och känner att men äntligen november, nu kan vi fokusera?
Jag tycker om att jobba, sen tycker jag om att göra andra saker också, så att ibland när man liksom får prata om den där balansen så är det, för mig handlar det aldrig om att jag inte trivs med att vara på jobbet, utan det handlar om att man också ska ha tid för annat.
Vad gillar du då som är det andra?
Jag har en stor familj, så det blir mycket att vara med familjen. Göra saker kring dem, barnens aktiviteter, träffa vänner, vara utomhus, röra på sig.
Har du något motto så där för hur du ska spendera din tid? Vi hade Robert Carlén här från Hästens som hade för sig själv work, life, sleep. Vilket kanske inte var en överraskning eftersom det var Hästen. Men har du något liknande sånt där du tänker att utgå från?
Nej, men om man ska göra någon jämförelse så brukar jag säga att man ska ha två favoritdagar på veckan. Och det ska vara måndag och fredag. Många är ju väldigt glada på fredag, nu är det helg, man ska vara ledig och träffa familjen. Men man ska också vara glad på måndagen. Att nu är hela veckan framför en, man har liksom möjlighet att få saker och ting gjort. Så både ha den liksom kortsiktiga inställningen på att det är kul att gå till jobbet. Jag tycker att man också ska säga för att det är så det ska kännas att gå till jobbet. Och känns det inte så, då behöver man ju fundera över sin situation. Och liksom, vad jobbar jag, vad är det, trivs jag med och sådär.
Om man ska bli CFO på ICA, krävs det att man arbetar mycket?
Ja, alltså det är en roll med mycket ansvar och ganska stor och mångfacetterad verksamhet. Så det är klart att det kräver att man lägger tid på arbetet. Man måste inte jobba extrem mycket, det skulle jag inte säga. Visst är det mycket, men det finns en balans.
Vad är det som har drivit dig i din karriär?
I huvudsak är det viljan att få jobba i nya situationer och att komma vidare och titta på nya problem, nya utmaningar och utveckla affärer. Att det är spänningen att få gå vidare.
Spänningen att få gå vidare?
Mm. Att jobba med något nytt och sätta sig in i en ny situation. Sen måste det inte vara nytt varje dag eller varje vecka, det är inte det jag menar. Men om man liksom tänker på en karriär, att man har rört sig från olika steg, så är det framförallt glädjen i att få jobba med affären och att utveckla affären.
Jag har en kollega som beskrev det som den största mardrömmen, att han skulle vakna upp en dag och känna att han har tappat suget och drivet. För det var så fundamentalt för att klara av ett krävande jobb. Känner du någon risk att du skulle kunna tappa det här drivet?
Nej, jag kommer inte tappa drivet. Sen är det klart att man kanske kan tröttna på vissa situationer eller tycka att någonting, det här är inte längre rätt miljö för mig. Jag tror att jag kommer att ha kvar mitt driv. Sen kanske fokuset på vad vill jag lägga det här drivet på kan förändras över tiden.
Skulle du beskriva dig själv som att du är bäst i tuffa, krävande situationer när det svänger mycket, eller är du bättre när det finns en tydlighet och nu trycker vi det här framåt och optimerar så mycket som möjligt?
Nej, men jag är bäst under press. Det ska vara välfyllda dagar, det ska vara lite action och drag på jobbet. Och jag kan också hantera osäkerhet och att inte allting är supertydligt planerat eller att det finns en tydlig tidslinje för allting. Sen är det klart, det finns ju grader i det här också då. Men jag gör bäst ifrån mig under ett visst mått av press.
Vad händer om du inte har press?
Nej, men då blir jag lite mer uttråkad. Och jag blir själv mindre produktiv och kreativ, skulle jag säga.
När dagen kommer och du lägger skorna på hyllan, pennan i blocket, datorn i skåpet. Det är dags för pension. vad är det du vill känna då?
Vad jag vill känna? Jag tror du skulle fråga vad jag ska göra då.
Det kan vi också. Det är också intresserad.
Ja, nej, vad vill jag känna? Att jag kan se tillbaka på ett arbetsliv där jag är nöjd. Att jag har tagit vara på mina möjligheter, att jag har balanserat mellan olika intressen. Alltså det är ju skillnad på vad man optimerar för en dag eller vad som är viktigt just en dag. Men skulle man klart titta tillbaka på ett helt arbetsliv, då gäller det att man tycker att man har tagit vara på sina möjligheter, att man också har balanserat med andra värden i livet, närvarande med sin familj och vänner, och att man har hittat en bra avvägning däremellan.
Mm. Vad ska du göra när du går på pension?
Ja, det vet jag inte. Jag hoppas att jag har tillräckligt med andra privata projekt. Vi driver bland annat ett lantbruk, jag och min fru, som jag hoppas då på kunna lägga ännu mer tid på.
Jätteintressant. Kan du inte berätta lite mer om lantbruket?
Absolut, det gör jag gärna. Nej, men jag och min fru driver sedan 2012 ekologisk och kravcertifierad nötköttsproduktion. Och det är en gård som hade funnits i hennes familj. Hennes morfar född där, men så visste de inte vem som skulle driva verksamheten. Och då var vi naiva som läkare och ekonom och sa att det här kan vi ta på oss. Så vi har ett litet aktiebolag med två anställda, och så har vi 200 kossor och traktorer och sådär. Och så driver vi en verksamhet som ligger mellan Eskilstuna och Katrineholm. Jag tror att det är en del av att ICA var intresserad av att höra mer om mig som CFO, för det är inte så många CFO-er som är liksom en del i livsmedelskedjan. Och jag har ju det intresset.
Vad är intresset?
Vi har vårt sommarställe eller landställe där nu också. Så att det är att kunna liksom vara på gården som är ett levande lantbruk, men också kunna gå ut. Jag tar handgripligen en helg i månaden vintertid där jag kör traktorn och fodrar och mockar och sådär. och vara del och försöka bygga den verksamheten.
Är det ett sätt liksom att koppla av för dig att, ja, men att ta hand om hela lantbruket?
Ja, mm. Och jag skojar ibland med kollegorna på jobbet. Så här, särskilt nu i december börjar vi få kalvar. Och då brukar vi alltid få en bild av vår bonde på första kalven. Då säger jag så här, att det här är tillväxt på riktigt. Det är inte bara procent eller så där, utan så här ser tillväxt ut i det riktiga livet. Så att det är klart det är en jättehäftig kontrast. Att kunna sitta liksom allting med budgetar eller långsiktiga strategiska planer och styrelsemöten. Och sen så lördag morgon får man sätta på sig stövlarna och stå i ladugården 6:15 på morgonen. Allra helst med att något av barnen vill följa med. Är det kanske 2 år sedan så lyckades jag och min fru förlösa en kalv själva. Då. Alltså de flesta går ju bra, men då var det en ko som hade gått en längre tid utan att kalven kom ut. Och då behöver man hjälpa till. Och det hände kanske 10-20 gånger av våra 100 kalvande kossor per ett år. Men då klarade vi då att gå in till kossan och så hjälper man till att dra ut kalven i klövarna som kommer först. Och när vi klarade det utan att ringa den riktiga bonden, då kände vi så här att ja, men nu har vi ändå lärt oss lite på de här 10 åren vi har på med
det. Det förstår jag, häftigt.
Oh, shit.
Det var jättespännande. Det var det är ju, men det som vi var inne på, det är en häftig kontrast till det allt annat man gör.
Det är också väldigt mysigt när kalvarna kommer och så har ni såna här hyddor för dem, så bor de i små hus.
Nej, de bor bor med sina mammor.
Jaha.
Ja. Så vi, med att vi är köttbönder då, och ekologiska, så går ju våra kalvar med kor eller mammor
för det spränger roll.
Upp till 8 månader eller något sånt där. Så gränsen är när de blir könsmogna.
Det är verkligen ny epok här, era för podden med helt nytt innehåll.
Men finns det några likheter då mellan lantbrukeriet och ditt jobb på ICA?
Att förstå hur jordbruk fungerar och matproduktion, att det är en fördel. Och sen vet jag inte om det är en likhet, men det gör mig till en bättre CFO. För jag sköter ekonomin, det är ju ett aktiebolag. Så jag sköter ju all fakturahantering, jag gör bokföringsordrar, jag gör arbetsgivardeklarationer, momsdeklarationer. Så jag kan hantverket där. Och under covid, då var jag på Attendo, då pratade vi om det här med sjuklönestödet, hur det fungerar. Och då kan jag nästan bättre än löneavdelningen exakt hur fyller man i sjuklönekostnaden, vilken ruta är det i skattedeklarationen och sådär. Så det är väldigt nyttigt att ha det hantverket och kunna det fortfarande. Och sen så då också särskilt på ICA då, eftersom det finns lite av den här dynamiken mellan det stora bolaget och de enskilda handlarna, så kommer jag med en trovärdighet att jag också är småföretagare. Jag vet ju att det driver ett litet bolag och sådär. Så att det ger mig både glädje men också nytta på många gånger i jobbet.
Du öppnar upp här nu med din detaljkunskap här för massa frågor här från dina kollegor.
Ja, precis.
Kommer ringa dig som så här second line.
Ja, det hjälper jag gärna till med.
Är du också en leverantör till ICA då genom att du säljer köttet till ICA?
Ja, åtminstone indirekt. Vi säljer till Scan idag, det mesta. Sen vet inte jag vi varit ta vägen, men vi har också gjort så. Tidigare har vi sålt en del själva under eget namn och haft en webbsida och leveranser direkt hem till privatpersoner. Men det där är alltid svårt att planera, så då hade vi en överenskommelse med lokala ICA nära Julita. Att det vi inte sålde då till kunderna, för man måste ju slakta hela djur. Det sålde de gärna och de vill ju ha lokala leverantörer.
Mm-hmm.
Så det står till och med som ett undantag i mitt anställningsavtal.
Nej, det är sant.
Ja. Men det är på väldigt liten skala jämfört. Och jag kan inte leverera in till ICA centralt. Alltså vi är ju alldeles för små. Så.
Mm. Gud, det låter så intressant. Det finns så mycket mer att fråga om just bara lantbrukandet.
Men det är också en så här dröm som många storstadsmänniskor har. Att vi får leva ut den i alla fall till viss del.
Det låter superhärligt. Mm. Men nu ska vi fokusera lite mer på dig som CFO. Har målet alltid varit att vara CFO på ICA eller har det bara kommit?
Det har bara kommit. Jag visste inte ens att jag skulle bli CFO. Utan jag började ju som managementkonsult och då gör man ju allt. Jag har ju liksom gjort allt från att köpa bolag, säljförbättringsprogram, organisationer, kostnadsneddragningar, inköpsprojekt. Och sen så kom jag till en punkt när jag vill göra något annat än vara managementkonsult. Det var en amerikansk firma med mycket resande och då ville jag göra någonting annat. Och då letade jag efter spännande roller och då fick jag möjlighet att få börja i en business controller-roll på Swedish Match. Då. Det är ju egentligen business controller, är ju liksom analys. Att förstå verksamheten och liksom utifrån att förstå och också kunna förklara den för andra, vara med och ta beslut om vad som är rätt väg framåt. Så att för mig är det i vissa sätt en fortsättning på det jag var duktig på som konsult. Att analysera, förklara trender, förstå vart man är på väg, förstå hur olika typer av beslut kan påverka framtiden.
Mm. Och det kanske kom sig mer naturligt sen att jobba vidare på det. Helt
enkelt. Utifrån den business controller-rollen då har jag liksom utvecklats och lärt mig mer bredare inom finansfunktionen.
Om vi skulle prata om ditt ansvar som CFO på ICA, vad ligger inom ditt ansvarsområde?
Ja, dels är jag ansvarig för de klassiska finansfunktionerna. Både på gruppenivå har jag liksom redovisning och controlling, treasury, skatt, intern revision, intern kontroll, IR. Och sen på gruppen har vi även legal, ligger under mig. Legal och privacy. Men sen på ICA har man även valt att affärsområdenas finansfunktioner rapporterar till CFO. Mm. Så ICA Sverige är vår största affärsområde, eller OPCO som vi kallar det. Deras CFO rapporterar till mig, men då även Apotek Hjärtats, Rimi Baltikum, ICA Fastigheters, men inte då formellt sett bank och försäkring. Därför att det är ju reglerat av Finansinspektionen och ska ha sitt oberoende och sin egen styrelse. Där var även externa styrelseledamöter då. Men där har jag ett väldigt nära samarbete med den CFO.
Och vilka av de här områdena tycker du är roligast? Är det OPCO-nivån som är roligast när du rapporterar in, eller vad är det?
Ja, att vara affärsnära, att förstå affären, hur det går i OPCOs, och att liksom kunna sammanställa det och hjälpa till att brygga mellan hur det går för olika delar av affären till vad betyder det för oss på totalen och vad betyder det för våra strategiska möjligheter och val framöver. Vad behöver vi fokusera på om vi gör det här valet? Vad får det för konsekvenser?
Vi har haft många olika gäster som har just varit så här ivriga på att få siffrorna från det man är mest intresserad av. Mm. Är det så att du sitter och väntar för att sen kunna liksom börja dra lite egna slutsatser?
Ja, men det gör jag absolut. Att titta på marknadsandelar, på volymer, att titta på olika typer av kostnadskopier och sådär. Så att man förstår nära operations, hur går det egentligen?
Men vi nämnde ju det tidigare, men du har ju varit CFO nu på ICA, men även i lite olika branscher. Mm. Är det affärsnära som gör att du lyckas i alla olika branscher? Eller vad är det du tar med dig? Liksom?
Jo, men det tror jag. Jag har en hög vilja och ett sug att verkligen förstå affären. Alltså jag nöjer mig inte med att läsa redovisningen. Jag vill förstå vad är det verkligen som händer här och hur går det egentligen? Och vart är vi på väg? Taktar vi åt det hållet som vi vill eller behöver vi göra någonting åt det? Och att kunna kommunicera det också. För att det handlar inte bara om att förstå den för egen del. Utan att man är ju såklart på många nivåer i olika typer av lag. Man är en ledningsgruppsteam, men också liksom ännu bredare. Och jag har jobbat i stora företag. Man måste få alla medarbetare med sig. Och en av grundförutsättningarna för att alla ska kunna göra ett bra jobb är att man förstår på djupet. Vad är vi faktiskt idag? Vart är vi på väg? Och vad vill vi? Och se hur det här hänger ihop.
Om vi säger att det är en del, att vara affärsnära eller kunna affären, kunna kommunicera. Vad finns det för andra bra, viktiga egenskaper som en lyckad CFO ska ha?
Nej, men det är klart man måste vara noggrann och ha integritet. Alltså, i CFO-funktionen idag ligger ju ganska mycket olika typer av governance och kontrollprocesser och funktioner. Och se vikten av att det här fungerar. Det är klart att det här är kanske liksom inte det som avgör på månadsvis om att ta marknadsandelar mot sina konkurrenter eller vinner konsumenternas förtroende. Men det är väldigt viktigt att man har förståelse för sina risker, att ingenting går snett eller som liksom utanför hur man vill att ett företag ska fungera. Så att ha kapacitet och ork att även vara noggrann i de processerna är jätteviktigt.
När du gick in första dagen på ICA, var du lite så här, var du nervös över att shit, det här är nytt och jag kanske inte kan allting här, eller hur kände du?
Nej, men man är nervös, eller jag är nervös. Och ICA är ett stort bolag. Det är större än de jobben jag haft tidigare. Och klart, man känner en ödmjukhet och respekt för, kommer jag räcka till? Kommer jag fixa det här?
Hur gör du bäst för att hantera den nervositeten? Eller?
Nej, men att försöka hitta ett lugn och trygghet i att jag har vissa förmågor som jag är duktig på. Jag vet att jag har lätt för att sätta mig in i nya, liksom, särskilt om det är kvantitativt eller baserat på siffror, och förstå det. Min stil är att vara ödmjuk och att jag är ny på ICA, jag kan inte det här, och att man är ödmjuk inför den situationen, att första tiden så mer lyssna och lära sig än att komma med väldigt starka uppfattningar om hur saker och ting ska vara och inte börja vilja ändra saker direkt.
Du har ju varit där i lite drygt ett år nu. Har allting varit som du hade trott?
Det är väl inget som sticker ut som jag är jätteförvånad över det. Om det är någonting så är det ju komplexiteten och dynamiken i den här affärsmodellen ICA har med de oberoende ICA-handlarna och ICA centralt. Då. Det finns mycket detaljer i hur det upplägget är uppsatt och hur det fungerar. Men det har ju varit väldigt framgångsrikt över tid och det finns en balans och en dynamik där som jag idag har förstått att det inte bara fungerar utan det är också en del av att ICA har gått bra. Det är klart att det finns stunder när vi kan tycka att enskilda ICA-handlare inte förstår hur behöver vi driva ett nationellt bolag och liksom som marknadsledande på dagligvaruhandeln och att man inte kan anpassa sig till varje ICA-handlare och sådär. Men det finns ju minst lika många stunder där de tycker att vi är ett storbolag som är byråkratiska och inte förstår deras verklighet och är för långsamma och sådär. Och det finns möten och diskussioner där vi säkert blir trötta på varandra och sådär. Men då får man ju påminna sig att det är ju den här dynamiken och ibland, som ibland upplevs som friktion eller konflikt, som ändå jag absolut övertygad om att det är en del av ICAs framgång. Och att vi utmanar varandra, man har ingen möjlighet att få sitta still och vara nöjd, utan det ICA-handlarna är på oss på ett jättebra sätt.
Mm. Det finns ju rykten, jag vet inte om de är sanna eller inte, att en ICA-handlare kunde ringa upp din föregångare och säga, ni har inte betalat min faktura i tid. Fixa omgående, hej då. Kan det hända? Är det sant först?
Jag har inte fått något sånt samtal, men visst kan de ringa rakt in i systemet och liksom ha åsikter om enskilda saker och på olika nivåer. Sen finns det uppsatt ganska väl, och det krävs ju i det här med olika med gränssnitt och det finns rådstrukturer där vi har samverkansforum. Och, alltså ICA-handlarna är ju i väldigt många avseende kunder till oss. Grunden är ju att vi som partihandlare säljer livsmedel, alltså varorna till dem, och då är de kunder. Vi säljer även en del andra tjänster, inte till alla, men väldigt många köper bokföringstjänster och annat av oss. Och då är det klart, då finns det ett kund- och leverantörsgränssnitt i det här. Mm. Men sen har vi ju också då samarbeten, och då finns det sådana gränssnitt också. Och vi gör inte alltid rätt, då blir de frustrerade, de får inte svar. Så då känner man ju massa personer såklart, så då kan man ringa eller mejla rakt in och säga att det här duger inte, och då får vi höra det.
Och när man går in som ny CFO, hur ser man till att bygga lagandan eller se till att de jobbar välfungerande också med dig som ny i bilden?
Nej, men som jag lite beskrev med ansvarsområden tidigare då, så är det ju flera olika grupperingar. Så att mitt fokus har inte varit att bygga ett lag för alla de här funktionerna. Det är klart att vi ska ha ett bra samarbete och det finns gånger vi träffas alla de som jag är chef över. Men det är inte att vi ska ha liksom en laganda där, utan där är det inom respektive team som alltså man behöver ha en bra laganda. Jag tror väldigt mycket på att ledarskap grundar sig i att vara en sund och vettig människa med goda värderingar. Både göra ett bra jobb, men också vara trevlig mot dem man träffar och behandla dem runt omkring sig med respekt. Hur är jag då en förebild i det? Hur jag är en sund och vettig människa och möter mina kollegor med respekt och skapar en bra miljö där vi både kan utmana varandra och ha trevligt att möta varandra med respekt.
Hur skulle du beskriva dig själv som ledare?
Ja, men jag hoppas att det är då att jag är i grunden en trevlig person. Och sen så är ju jag fokuserad på affärsuppgiften och affärsproblemen. Så att jag kommer ju i de flesta fall och flesta diskussioner gå in och vilja prata om men vad händer nu med marknadsandelen i den här regionen, eller hur går det med det här kostnadsprojektet, eller det kommer naturligt för mig att det är det första och vill jag förstå vad som händer.
Och lite utmanande kanske,
ja, helt enkelt. Utmana det och inte ge mig förrän jag har fått svar. Och sen så kommer jag ju, när man väl har kommit en bit i den diskussionen, då kommer jag ju koppla på det andra med att okej, men har vi rätt människor som jobbar med det här? Alltså någonting där vi behöver förändra. Men jag kommer alltid börja i den konkreta affärsfrågan.
Jag tänkte att vi behöver passa på här och ställa lite frågor som är också kopplade till ICA och egentligen närliggande delar för samhället, som jag tror många är intresserade av, och jag är absolut en av dem. Men jag tänkte att vi skulle börja bara med något som är mer kopplat till kanske mer ekonomifunktionen där vi befinner oss idag, kopplat till värdeskapande. Oftast, och väldigt länge nu, har det varit att man egentligen tittar så här, men hur går det för företaget? Så går man in i resultaträkning och balansräkning och man ser siffror där nere och man kan slå avkastning mot kapital och få fram bra nyckeltal och liknande. Men med allt nu som händer kopplat till klimat, miljö och även sociala engagemanget, allt ifrån att det mäts och följs upp, så finns det ju andra aspekter i det här. Jag brukar alltid säga när jag träffar ekonomifunktioner att man behöver vara lite vaksam nu som ekonom, att man inte blir för kaxig och säger att så här går det, för det finns faktiskt flera sätt att mäta. Är det här någonting som ni diskuterar och resonerar om på ICA?
Inte exakt i de ordalagen då, men det är klart att vi väver ihop flera perspektiv på hur vill vi att ICA ska gå och vad vill vi uppnå i framtiden då. Bland annat då handlar det om hållbarhet och klimataspekter då. Sen har vi väl inte kommit så långt att det är ju ett av problemen då, att ekonomin är så väl etablerad och lätt att följa. Det finns så många fördelar när man räknar pengar, att vi kan växla det mellan länder. Det går att lägga ihop på ett väldigt praktiskt sätt. Både liksom på tvärsen, om man säger inom en månad så kan vi lägga ihop både vad som har hänt på en inköpsfunktion och en försäljningsfunktion och rena kostnadsställen då ekonomiskt. Men också över tiden. Vi kan lägga ihop vad händer med januari till och med och i december. Alltså pratar man med andra aspekter om till exempel klimatpåverkan eller biologisk mångfald eller social aspekt. Alltså inom miljö- och klimatområdet så kan vi inte ens, det finns inget sätt att beräkna en biologisk mångfald och lägga ihop det med en klimataspekt. Och jag nämnde precis det här, jag är kobonde, jag kan göra det. Betande djur är ju bra för den biologiska mångfalden, men det är jättedåligt för klimatfrågorna. Mm. Och det finns inga etablerade normer för hur väger vi av dem och vad är den totala effekten. Så att pengar är så himla praktiskt i att det är lätt att räkna och att aggregera på olika sätt. Det finns mycket kvar att göra. Sen är det perspektiv som vi på ICA är högst medvetna om att det är viktigt. Ligga långt fram vad gäller omställningen i hållbarhetsfrågor. Inte minst miljö och klimat, men även andra saker med sociala aspekter. Sista åren har det här med motståndskraft och beredskap blivit mycket viktigare. Mm. Och vad är ICA för roll? Och vad kan vi spela för roll i det? Men hur vi följer det, eller hur man beräknar effekterna, det är super, super svårt.
Hur tror du det kommer se ut om 10 år på uppföljningen?
Ja, det är en svår fråga. Nej, men jag tror att det som kommer hända, om man får gissa, då, är att man kommer översätta många av de andra perspektiven i någon typ av ekonomiska termer.
Mm. Ja, det tror jag.
Vi kommer sätta ett pris på koldioxidet och beräkna en kostnad på det.
Så man kommer på något sätt tillbaka till siffrorna igen, att det är där vi är bekväma och det är där vi kan jobba.
Det är väldigt intressant. Det är inte alla som tänker så den där är intressant.
Nej,
för
det. Det är inte säkert att jag har rätt för det, även om jag skulle behöva gissa på någonting.
Ja, vi gillar att du spekulerar här i podden.
Verkligen. Nej, men
jag tycker nästan alla de här större genombrotten med dator och internet och telefoner och allt har ju tänkt att oj, nu revolutionerar det nästa år. Men det tar ju oftast mycket längre tid än man tror. Ja, låt oss se hur det utvecklas.
Om vi också blickar framåt då. Nu går vi mot ett läge där förhoppningsvis räntorna går ner mer och blir lägre kostnader även både för bolagen men även för konsumenterna själva. Hur tror du att det här kommer påverkas, eller hur tänker du som CFO inför de här delarna?
Nej, men jag tror att det som kommer hända för ICA då, och matdelen, livsmedelsdelen, dagligvaruhandeln som är den viktigaste biten, är ju att man kommer balansera upp fokuset på pris med andra mervärden. Och det liksom ser vi vissa tendenser av redan nu, att det här med att handla svenskt och lokalt, service i butiken kommer också att vara viktigt. Jag tror inte att pris kommer bli mindre viktigt, men man kommer som konsument också titta mer på andra saker då. De allra flesta kommer mer pengar kvar i plånboken. Men nu ska vi komma ihåg att räntorna sänks ju bland annat för att man är orolig för konjunkturen. Så att det är ju för bolånetagare som har ett stabilt jobb, då är det, ser det positivt ut de närmaste åren då, jämfört med det man kommer ifrån. Men det finns ju också de som har det tuffare. Det är liksom, dels måste vi förstå hur det påverkar samhället och makroklimatet. Men sen måste ju vi då som ett bolag som riktar sig mot konsumenter ha erbjudanden för dem också.
Om man tänker att om räntorna går ner kan vi ändå spekulera i att kostnaderna för ICA borde gå ner. Allt ifrån hur ni köper in från andra leverantörer till säkert egna kostnader som finns också. Och sen så är det ett utpris mot slutkonsumenten. Och antingen så får vi se vad som händer, eller så är ni proaktiva och planerar för hur ni ska göra med att hantera en eventuell nedsida på kostnadssidan när det gäller med utpriset. Mm. Var är ni där någonstans och hur ska man tänka som bolag och även som ekonomifunktion när man då har möjlighet att få en högre marginal men också det här samhällsansvaret?
Det går så pass snabbt ändå i vår bransch och vi har väldigt tunna marginaler, särskilt om vi pratar det som det stora ICA i partihandeln, är det ju väldigt lite påslag. Så vi har inte så mycket möjligheter att driva marginaler upp eller ner. Alltså jag vet att det finns mycket spekulation eller liksom åsikt om det här, men tittar man det som hände under inflationskrisen och så där på totalen i branschen och för ICA, bruttomarginalerna har ju minskat. Det är så här, priserna, ja, det har gått upp jättemycket för konsumenten och många som haft det tufft och svår situation. Men ibland låter det som att det är ICA-handlarna eller livsmedelsbolagen som har höjt med på något sätt för egen vinningsskull. Men vi har ju i någon mån dämpat trycket mot konsumenterna. Och som jag sa, pris kommer fortsätta vara viktigt. Vi är på en konkurrensutsatt marknad. Vi kommer fortsätta vilja vinna marknadsandelar. Så det är jätteviktigt för oss att fortsätta uppfattas som prisvärda. Så vi kommer göra det vi kan för att ha bästa möjliga pris till konsumenterna. I den mån vi får bättre inpriser från de vi köper varorna från, så kommer det synas hos konsument. Och det är ju också så här som man måste påminna nu när vi pratar så mycket om att vi har vunnit över inflationen. Det är inte så att priserna har gått ner, utan prisnivån har ju stannat på den här nivån som är, vad är det, 26-27% upp om man tar det innan inflationen satte fart på riktigt. Det är inte så att det har gått ner. Och det är ju ibland låter som att priserna har stussat ner, men det har de ju inte, utan det har ju blivit väldigt mycket dyrare för många människor.
Dagligvaruhandeln är ju, och nu vet vi att ICA inte bara är dagligvaruhandeln, men jag tror många relaterar just till själva dagligvaruhandeln. Det är ju någonting som ligger så nära alla vi medborgare här i Sverige. Hur är vi köper vår mat? Om du spekulerar framåt, 5, 10, 15 år framåt, hur ser du att det här kommer utvecklas? Ser vi några tydliga trender, någonting vi ska hålla koll på?
Alltså det är svårt att spekulera framåt då. Matkonsumtionen är en väldigt stor del i hela världen av klimatpåverkan vi har. Och påverkan på andra delar av miljön med utarmning av resurser eller biologisk mångfald. Så att vi kommer behöva ta hänsyn till det. Inte bara för att vi vill, utan det kommer behövas. Alltså titta på vad som hände i Spanien här för några veckor sedan. Valencia-området är jätteviktigt grönsaksodlingsområde. Så hur vi tänker på försörjningskedjor och varifrån liksom, vi är bortskämda i vår ålder med att man kan köpa apelsiner och tomater året om. Då är jag ju så som ICA och andra bolag. Då har man ju leveranser från många delar av världen, så flyttar man sig efter säsong. Om man nu ska att det är ökande risker för att man kan inte räkna med att den här skörden kommer vid det här tillfället från just det här. Hur ska vi förhålla oss till det? Så vi kommer nog behöva bygga in lite andra konsumtionsmönster och sätt att förhålla sig till det. Sen är det klart det här med digitalisering och så kommer ju synas även i dagligvaruhandeln. Betyder det att allting kommer bli online och hemleverans? Ja, det vet jag inte. Mm. Hittills har det visat sig att det är svårt att få lönsamhet. Om man tittar på det så krävs det ganska stora ordrar för att man ska kunna betala kostnaden för att någon annan både plockar och transporterar maten. Mm. Så att exakt vad det tar vägen, det är svårt att säga. Men det är klart, digitalisering kommer påverka, och med det också AI. Att när man kommer såklart både som konsument och som bolag ha mycket lättare att förstå vad är min köphistorik, vad gillar jag för mat. Vill jag hjälpa att bara handla det jag brukar? Eller vill jag liksom ha den här AI-assistenten eller vad det nu är, hjälp att hitta variation?
Jag tror att det kommer kopplas ihop med, för jag vet att en av mina tjejkompisar gör så. Hon kollar i kylen vad hon har, sen använder AI, skriver in, det här har jag i kylen, vad kan jag göra för maträtt? Jag tror att det kommer kunna kopplas ihop med att man utnyttjar det och säger så här, men du saknar den här grejen. Så då kopplar jag upp det till att du ska handla den här delen och så kommer den hem till dig om 10 minuter.
Ja, rimligen så borde det göras det. Alltså, också gå till mataffären är ju också, handlar om inspiration.
Mm.
Alltså på gott och ont då, som konsument. Det är väldigt sällan man kommer hem exakt med det man hade tänkt sig. Utan man kommer på något mer, eller man får då inspiration av något slag och vill handla något mer eller prova på något annat. Och det tror jag många kommer vilja fortsätta med, även om man bara skulle kunna.
Det kommer fortsätta vara en viktig aspekt,
ja,
i själva köpandet.
Ja, absolut.
För nu pratar vi lite om branschen, men vad tror du om ekonomifunktionen då? Hur kommer den se ut om 5, 10, 15 år?
Nej, den kommer också påverkas av digitalisering. Det är ändå ganska mycket, vi pratade om det, att det är ganska mycket som är tydliga processer och kalendersatt. Vi vet vad som händer. Om man följer vissa moment, så där kommer vi kunna effektivisera och förenkla massor. Och att lägga ihop data eller att jämföra så här klassiker med vad blev liksom året jämfört med förra året på olika rader och sådär. Det är klart att vi kommer kunna använda AI till det och någon form skriva den första typen av nivåer av slutsatser. Jag tror att man kommer handla mer om då också att om man tar den analytiska delen av ekonomifunktionen, att förstå vilka datasätt ska jag samköra.
Mm.
Att förstå liksom hur ska jag ställa frågorna till den här AI-assistenten eller vad det nu är, snarare än att göra hantverket själv.
Mm. Men jobba mer på själva ingången i det hela för att få en bra utgång.
Ja, jag ska säga. Absolut.
Jag var på en konferens här för några veckor sedan och vi lyssnade på nationalekonomer som i sin tur refererade till ett större event. Det var jättemånga nationalekonomer här, det var inom Deloitte, där man hade diskuterat då vart är världen på väg och stora trender och liknande. Och bland annat där konstaterade man att globaliseringen är död. Vilket är ganska stort att våga säga sådana där ord. Vi har haft en hyperglobalisering sedan andra världskriget egentligen, när man har använt Kina som fabrik för det mesta och liknande. Och nu har vi snarare då en trend som där regionalisering går före. Och det innebär ju inte att att helt plötsligt man går från 100 till 0, men nu är det mer drivande av att gå mot regionalisering. Jag tänker att det ska vara intressant att höra dina tankar kring det, om du dels håller du med det här och vad tycker du själv, men sen också, vad skulle det innebära för ICA?
Nej, men jag tror att det är sant i något mått och inriktning av flera skäl. Jag tror både då att, som vissa länder är tydliga med, att Kina, Ryssland, Indien i viss mån, de vill prata om en mer multipolär värld. De tycker att USA och Västeuropa har styrt och ställt för mycket. Så att det dels är det drivet av dem, men sen så tror jag också att det är drivet av oss. Särskilt då med Rysslands anfallskrig mot Ukraina, att vi vill inte vara beroende på det sättet som vi kanske har varit. Man hade ju länge en teori om att handeln kan överbrygga motsättningar och sådär, men det har inte varit så kul för Europa att Ryssland är visat att man är beredd att stänga kranen om det behövs på energi. Då. Så vi kommer ju i västvärlden vilja ha alternativ vad det gäller försörjningskedjor och så, viktiga varor eller tjänster, men framförallt varor då. Det är väl skrämmande. Det är ju klart så här, alla vi, eller de flesta av oss ju, som lever i vår del av världen, tycker ju att Västeuropa och USA står ju mer för demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter, synen på människoliv och sådär. För oss är det lite skrämmande om andra länder då skulle liksom få ett ännu större inflytande i världsordning och hur saker och ting ska gå till. Sen, vad betyder det för ICA? Jag tror att vi måste vara mer flexibla och tänka mer alternativ vad det gäller försörjningskedjor. ICA är ju liksom, särskilt vad det gäller mat och livsmedel, försöker vi redan hålla fram det svenska och det lokala. Alltså det är en av de sakerna som är unik med en ICA-butik är ju att de väljer sitt sortiment själva. Det är ju skillnad mot en kedjestyr då. Och de köper ju någonstans 80-90% från ICA centralt och sen köper de själva. Och då är det ju lokalt sortiment. Så att vi kanske mer vill fokusera på det lokala, kanske gynnar ICA på något sätt och håller fram det svenska. För vi är duktiga på det.
Spännande. Nej, men det är en spännande tid som vi går emot.
Verkligen.
Nu börjar vi lida mot poddens slut här. Men innan vi avslutar så... Idag är det fredag och snart är det fredag kväll. Hur ser det ut om du ska lyxa till den fredag kväll?
Ja, om vi verkligen ska lyxa så köper jag och min fru skaldjur, räkor. Kanske inte bara räkor, utan man köper till någonting annat då. Det är vardagslyx för oss. Barnen äter inte det så gärna, så då blir det kanske tacos till dem. Vi har ju egen köttfärs.
Ah.
Och det äter sig vi också gärna. Då får man köpa såna här habaneros med lite extra styrka så att man får upp farten jämfört med barnens tacos. Då.
Men ni har ingen annan... Det här vet jag liksom en vattendelare, om man har någon ananas eller någon typ sån i.
Ingen ananas har vi, nej. Men habaneros, en god guacamole och så vår egen köttfärs, då blir det bra tacos.
Det låter som en väldigt härlig fredag.
Det låter fantastiskt.
Men med det sagt, Fredrik, superstort tack för att du kom hit och pratade lite med oss.
Ja, tack, väldigt kul att få vara här och trevlig pratstund.
Ananas.
Ja, det är
Det är som ananas på pizza.
Ja.
Nej.